One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sanna berättelser. Jag heter Sandy och dagens avsnitt handlar om ett fall jag tänker på ganska ofta och är ett fall som verkligen fastnar hos en av olika anledningar. Det är en chockerande historia om hur en kvinna mirakulöst överlevde en av de mest brutala attackerna jag någonsin har hört talas om. Det här är avsnittet om Alison Botha. Nu kör vi! Alison Botha föddes den 22 september 1967 och när hon var ung hade hon inga speciella framtidsplaner. Hon visste inte vad hon ville göra med sitt liv. Efter skolan pluggade hon till sekreterare i ett år bara för att ha något att göra. Hon åkte utomlands för att försöka komma på vad hon ville göra i 4 år. Och när hon till slut kom hem blev hennes mamma lättad. Äntligen var hennes dotter hemma där det var tryggt för henne att vara. Lördagen den 18 december 1994 när Alison var 27 år gammal bodde hon i Port Elizabeth i Sydafrika och arbetade som försäkringsmäklare, ett arbete hon tyckte mycket om. Den kvällen hade hon och några vänner varit hemma hos henne och spelat lite spel, druckit öl och ätit pizza. En vän behövde skjuts hem, vilket Alison gärna erbjöd. Vid 1-tiden på natten när Alison kom hem efter att ha släppt av kompisen så skulle hon parkera på sin vanliga plats precis utanför sin port. Men det stod en annan bil där, så hon körde några parkeringsfickor bort där det var mörkt på grund av ett träd som var för lampan. När hon stängde av bilen kände hon att det plötsligt kom en varm vindpust. En man hade öppnat dörren och i hans hand hade han en kniv. Han höll upp kniven mot hennes hals och sa till henne att flytta sig till passagerarsätet. Annars skulle han döda henne. Väl i bilen sa han att hans namn var Clinton och att han bara behövde låna hennes bil i ungefär en timme. Han frågade henne även om hon hade en pojkvän och Alison sa senare att det gav henne falska förhoppningar om att allting var okej. Hon försökte intala sig själv att han faktiskt bara ville låna hennes bil och ingenting annat. Detta kunde hon tala om för sig själv fram tills att Clinton plockade upp en vän vid namn Thens. Och då tappade hon allt hopp när hon såg blicken i Thens ögon. Clinton körde ut från staden till en väg där det inte fanns någon belysning och körde in vid sidan av vägen till ett buskage. Det var vid en plats Allison visste om, men dit hon aldrig hade åkt och hennes familj sa att det kunde vara farligt. Platsen var sandig och omringad av buskar och träd. De stannade och Clinton vände sig till Allison och frågade om hon skulle slåss. Allison tänkte att hon inte ens visste hur man slåss och svarade nej. I en intervju senare berättade Allison att hon hoppades att det bara skulle vara våldtäkt och tänkte för sig själv att hon kunde ta sig igenom det, att hon kunde stänga av och bara ta sig igenom det. Thens klev ur bilen och Clinton tvingade Allison att ha oralsex med honom, sedan våldtog han henne. Thens, som hade stått utanför bilen och rökt under tiden, ropade då Frans. Vilket var då Allison insåg att Clinton inte alls hette Clinton. Hans namn var egentligen Frans. Frans frågade då Thens om han ville ha sex med Allison och Thens sa då något jag inte kommer upprepa, men kort sagt så var det något grövre han ville göra. Thens våldtog henne, sedan drog de ut henne från bilen där de ströp henne. Allison var inte vid medvetande större delen av attacken, men när de märkte att hon fortfarande levde så tog de kniven Frans hade använt för att röva bort Allison med och knivhugg henne i magen mer än 37 gånger. När hon fortfarande inte hade dött av det så tog de kniven igen och skar henne i halsen 17 gånger. Sedan satte de sig i hennes bil, slängde ut hennes kläder från bilen och körde iväg. Kvar låg Allison, fortfarande vid liv. Allison skiftade från att vara vid medvetande och tuppa av, men hon visste att hon inte ville att Frans och Thens skulle komma undan med det här, oavsett om hon överlevde eller inte. Så hon skrev deras namn i sanden bredvid henne. Hon skrev också I love mom, alltså jag älskar mamma. När hon låg och kämpade för sitt liv så berättade hon att hon hade två stunder då hon visste att det skulle bli värt det i slutändan. En gång då hon hade en så kallad utanför kroppen upplevelse. Hon beskrev att hon kollade ner på henne, alltså sin egen kropp, och att hon tyckte synd om sig själv. Men att hon visste att hon behövde komma tillbaka till sin kropp. Hon berättade också att hon nu inte är rädd för en till sådan upplevelse. Även om det är en upplevelse som nog inte många kommer vara med om så gav det henne en känsla av att allting skulle bli okej. Och det här är faktiskt något jag har hört många som har blivit förklarad död beskriva. Typ som om de får en känsla av att allt är okej och att de nästan blir lyckliga av känslan. Allison beskrev inte precis lycka, men i alla fall att allting var bra. Sedan när hon kom tillbaka till sin kropp så tänkte hon att hon inte ville att hennes kropp skulle hittas precis bredvid det hon hade skrivit. Då hon tänkte att det kunde tolkas som om hon inte hade kämpat alls. Så hon kröp cirka 5 meter innan hon kollapsade igen. Och då beskrev hon att hon bara ville att det skulle vara över. Hon ville bara dö. Men igen så tog den känslan av att hon visste att hon inte kunde dö över. Hon visste att hon behövde överleva av någon anledning. Som om livet bara inte kunde vara över. Hon beskrev allting som en väldigt spirituell känsla. Och då började hon krypa igen. Nästa del måste jag varna om att den är ganska grafisk och det ber jag om ursäkt för, men jag tror ändå det är viktigt att lyssna på för att förstå vilken mirakelkvinna det är vi pratar om. Om du är känslig så spola förbi ungefär 1 minut. Hon kände något blött på sina ben och insåg då att hennes tarmar hade åkt utanför magen. Men hon lyckades nå sin jeansjacka som låg i närheten och använde den som en typ av påse för att hålla upp tarmarna. Hon insåg att hon inte skulle ta sig någon vart om hon bara kröp, så hon försökte ta sig upp på benen och då blev allt svart. Hon var vaken, men hennes hals hade blivit så svårt skuren att hon nästan hade blivit halshuggen. Hennes huvud hade alltså tippats bakåt när hon ställde sig upp. Så medan hon höll upp sitt huvud med en hand och höll i tarmarna med den andra började hon gå mot vägen. Om det är till någon tröst så har hon sagt att hon inte kände någon smärta överhuvudtaget, antagligen då tack vare adrenalin. Hon tog sig till vägen och la sig mitt på den och tänkte, vad är egentligen det värsta som kan hända nu? Att jag blir överkörd. Medan Allison låg på vägen kom det en bil som saktade in. Hon blev först rädd för att det kanske skulle vara Franz och Thens som kom tillbaka för att säkerställa att hon var död. Men det var inte dem och den bilen körde bara runt och förbi henne. Jag väljer att tro det bästa om de personerna eller personen. Det här var i Sydafrika och brott är otroligt vanligt där. Kanske trodde de att det var någon form av bilkapningsförsök. Men som tur var för Allison så kom det snart en bil till och den stannade. Tian Eilert var en 20-årig veterinärstudent från Sydafrikas huvudstad Pretoria som var på semester med sina vänner och var på väg hem från en nattklubb. De sprang snabbt ut ur bilen när de såg Allison ligga naken i mitten av vägen och Tian märkte först att hennes ögon var blodsprängda och att hon såg väldigt, väldigt rädd ut. Han tog hennes hand och sa till henne att hon hade fina ögon och Allison log. Tian försökte verkligen allt i hans makt för att rädda henne. Han såg att hon var i ett otroligt dåligt skick och visste att hon verkligen svävade mellan liv och död. Allison beskrev honom senare som sin skyddsängel. En av vännerna hade en mobiltelefon, vilket var en helt ny teknik då, och ärligt talat så är det ännu en mirakulös del av den här historien, att någon hade en mobil. De ringde ambulansen och under de 40 minuterna som det tog för ambulansen att komma så försökte de hålla henne vaken genom att prata med henne, även om hon inte kunde säga något tillbaka. Tian släppte inte hennes hand under hela tiden, från det att han först tog tag i den till att hon fördes in på akuten. Läkare David Comin beskrev halsskadan så här. Jag såg att skärsåret var från öra till öra och att hennes luftstrupa hade skurits av rakt igenom och hon andades genom ett gapande hål strax ovanför hennes nyckelben. Han beskrev skadorna mot magen så här. Stora ringar av hennes tunntarm liggandes ovanpå magen. Den var grovt förorenad av sandstrand med klumpar av kol och till och med klumpar av vad som såg ut som fett från lammkotletter. När han kollade inuti i magen såg han omfattningen av hennes skador och kom fram till att sannolikheten att hon någonsin skulle föda barn var små. Tillsammans med den allmänna kirurgen Dmitri Angelov började de ett omfattande arbete för att försöka rädda livet på Allison. Både Dmitri och David beskrev skadorna som att det måste ha orsakats på ett otroligt brutalt och grymt sätt. Inte alls liknande skador som du skulle se på någon som varit med om en bilolycka till exempel. Varken David eller Dmitri kunde förklara på ett vetenskapligt sätt hur Allison kunde överleva en sådan brutal attack. Även om båda var väldigt vetenskapligt lagd så gick det bara inte att beskriva på ett bättre sätt än ett mirakel. Dagen efter kom polis Melvin Hampel och en kollega in till sjukhuset med en mapp fylld med bilder på kända sexförbrytare i Port Elizabeth. Melvin gav Allison ett papper och en penna och började vända på bladen i mappen en efter en. När de hamnade på Frans tog Allison upp sin hand, pekade på honom och skrev Frans på pappret. När de kom till Thens gjorde hon samma sak igen och skrev Thens på pappret. Dagen efter kom Melvin tillbaka till sjukhuset med sin kollega och de förklarade för läkare David att chefsåklagaren hade antytt att åtalet skulle bli mycket starkare om Allison kunde säga deras namn. Där undrar man ju vilken besserwisser som kom på det. Men David gick till Allison och frågade om det var okej att han tog ut tuben ur hennes hals så att hon kunde försöka säga deras namn. Och Allison skrev kort och gott "ta ut den" på ett papper. David tog ut tuben och det första Allison sa var "det känns bra" och "mina angripare var Frans och Thens". Allison fick många besökare på sjukhuset och fick så mycket blommor skickade till sig att hennes rum till slut blev överfullt av dem. Hon ville tacka alla men kunde inte göra det individuellt. Så hon skickade ett brev till tidningen där hon skrev det här. Av rädsla för att utesluta någon av er från mitt hjärtliga tack har jag bestämt mig för att försöka tacka er alla kollektivt. Var och en som skickade blommor, gåvor, kort, önskningar, tankar, böner och kärlek bör veta hur de satte ett leende på mina läppar och värmde mitt hjärta. Jag har liv, vackra människor, och ni har mitt hjärta. Även efter att Allison blev utskriven från sjukhuset så behövde hon åka tillbaka varje dag för att ta hand om skadorna. Speciellt de nere på magen och hon behövde senare genomgå plastikkirurgi. Hon sa att läkningsprocessen var extremt smärtsam, så smärtsam att hon inte kunde sova och hon kände som om smärtan aldrig skulle försvinna, vilket den inte heller har gjort. Polisen tog in Frans och Thens på förhör omedelbart. Frans och Thens var inte okända för polisen. Faktum är att innan de våldtog och nästan mördade Allison så hade Frans våldtagit en kvinna i februari samma år och de tillsammans hade våldtagit en annan kvinna 2 veckor innan Allison. De kvinnorna hade de hotat med att mörda om de gick till polisen, så när de kvinnorna till slut ändå gick till polisen och anmälde dem så bestämde de sig för att nästa offer skulle bli när de var ute på borgen och att nästa offer behövde dö. När polis Melvin, som blev den polisen Allison pratade med under hela utredningen, tog in Thens på förhör så sa han att han var där för våldtäkt och för försök till mord. Thens förstod ingenting och Melvin berättade då för honom att Allison hade överlevt. Thens blev ungefär lika förvånad som alla andra men tog av sig en blodig ring han hade på fingret och gav den till Melvin. Det var Allisons ring som han hade behållit som souvenir. Både Frans och Thens erkände till brottet men ringen behölls ändå som bevis utifall att de skulle ta tillbaka sina bekännelser. Plus kniven Thens hade tagit med sig till polisstationen som skulle visa sig vara mordvapnet. Till sist fick även Allison identifiera dem båda genom ett glas. På den tiden skulle ett offer egentligen ställa sig bredvid gärningsmannen och lägga en hand på honom för att klart och tydligt visa att det var rätt person polisen hade hittat. Men polisen i det här fallet kände att det var något så otroligt fel med det så de använde sig istället av ett glas. Där Allison kunde se dem men de kunde inte se Allison, alltså så som det är idag. Och Allison identifierade ännu en gång och utan problem 26-åriga Frans Dutois och 19-åriga Thens Kruger som männen som hade våldtagit henne. Frans erkände också till våldtäkten de hade begått på kvinnan 2 veckor innan Allison och sa att de inte hade några planer alls på att sluta. Han sa att de hade planer på att våldta och mörda en kvinna samma dag som de blev gripna och att de skulle slänga den kvinnan från en bro. Han erkände att anledningen till varför han hade knivhuggit Allison så många gånger i magen var specifikt för att han inte ville att hon skulle få barn. Han ville förstöra den möjligheten för henne om hon på något mirakulöst sätt överlevde. Under rättegången vittnade han också att anledningen till varför han gjorde som han gjorde mot kvinnor var på grund av hans inblandning med satanism. Han sa att han hade blivit besatt utav två demoner, Incubus och Succubus, som ville att han skulle våldta, men att han sedan dess hade genomgått en exorcism. Både Frans och Thens fanns skyldiga på alla punkter och Frans fick 3 livstidsdomar och Thens fick 1 livstidsdom plus 25 år. Domare Chris Jansen bad om att få lägga en utskriven version av domen i vardagens mapp med bevis så att polisen i framtiden var medveten om att domaren absolut aldrig ville att de här två skulle släppas under några omständigheter. De var en fara för samhället. Idag säger domare Chris att han skulle ha yrkat på dödsstraff för de båda.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Efter rättegången föll Allison ner i en djup depression. Hon berättade att alla andra gick vidare med sitt liv, men att hon inte kunde det. Hennes liv var förändrat för alltid. Så hon tänkte tillbaka till mordnatten då hon hade haft en så stark vilja till att överleva och applicerade det tankesättet till hennes liv nu. Hon tänkte att antingen kan jag sitta här och gräva ner mig djupare i min sorg eller så kan jag försöka ta mig upp. Hon tänkte att om jag fortsätter känna ett så starkt hat mot männen så kommer de fortfarande ha makt över mig nu och det var det minsta hon ville. Så hon började gå i terapi och hon började prata om det. Efter hennes depression så kunde hon inte längre arbeta. Så nu hade hon all tid i världen för att resa runt och försöka hjälpa andra från att hamna i den situationen hon nu var i. I en intervju med Afternoon Express så undrar de som intervjuar henne vad vi egentligen kan göra för att skydda kvinnor från att bli utsatta. Och Allison säger då att egentligen är det inte kvinnor som ska göra något. Det är föräldrar som vid en tidig ålder ska lära sina barn så att de kanske kan växa upp och säga till sina kompisar när de gör något som inte är okej. Och självklart själv inte utsätta kvinnor för inte bara våldtäkt utan även tafsande och så vidare. En av reportrarna undrar också varför vissa blir så här, varför blev Kruger och Dutois så otroligt sadistiska? Var det något i deras barndom eller föddes de så här? En fråga jag tror de flesta av oss har ställt oss flertalet gånger. Och Allison hade själv frågat hennes terapeut det. Och då hade terapeuten svarat att det är onödigt att tänka på. För att på ett sätt så är det som om man försöker sympatisera med dem. Som om man letar efter en förklaring till när vissa personer helt enkelt är onda människor. Om vi till exempel hör att en gärningsman blev utsatt för sexuella övergrepp under deras barndom, kanske vi känner mer sympati gentemot dem snarare än ett typ av förakt. Och att det blir lättare för oss att acceptera deras beteende, vilket var något Allison absolut inte ville. I det här fallet hade dessutom en av dem haft en jobbig barndom, Fens, men en av dem, Frans, hade inte haft det och hade haft en helt så kallad vanlig uppväxt. Faktum är att Frans pappa hade arbetat som polis och 2 år efter att han hade fått reda på vad Frans hade gjort begick han självmord på grund av skulden han kände över vad hans son hade gjort. Så enligt Allison hade de helt enkelt valt att göra det de gjorde, inte bara mot henne utan även mot så många andra kvinnor. Och det var ett aktivt val de gjorde om och om igen. När Allison fick frågan om vad kvinnor kan göra om de skulle vara med om en våldtäkt för att försöka gå vidare så gott det går, så svarade hon så här.
Me, okay, I can't get, if each situation is different, each person is different, it's not to look at me and say, well, she did that, I must do the same. Yeah. But to keep it to yourself, it will demand attention of you at some part in your life. Wow. And to me, even if you find a stranger, a priest, a counselor, a whatever you feel comfortable with, yeah. Talk about it to someone. What I've found is the sharing has been my healing. Yeah. Knowing that I'm helping someone maybe in sharing my story and yeah. It might help them means some good is coming out of a bad yeah. situation. And they might find the same just in their circle.
Alla situationer är olika. Alla personer är olika. Det går inte att kolla på mig och tänka att ja, hon gjorde så, då måste jag göra likadant. Men om du håller det för dig själv så kommer det kräva uppmärksamhet från dig vid något tillfälle. Även om du hittar en främling, en präst, en rådgivare, vem som helst som du känner dig bekväm med. Prata om det med någon. Jag känner att dela med mig har varit min väg till helande. Att känna att jag kanske hjälper någon genom att dela med mig av min historia. Det betyder att något bra kommer från en dålig situation. Och det kanske de kan hitta fast i deras umgänge. Så prata om det och prata om det lite till. Ett råd jag tror kan appliceras till många olika typer av trauma. Ett till mirakel som hände i den här historien är att Allison faktiskt fick 2 barn. Trots att Frans och Thens hade gjort allt de kunde för att hon inte skulle kunna föda barn och trots att läkarna trodde att hon aldrig skulle få barn så fick hon 2 söner. Hennes 2 söner förlöstes med hjälp av Tian som hade varit den som räddade henne den natten. Efter den natten gav han upp veterinärstudierna och började plugga till läkare istället. Allison släppte även en bok som heter I Have Life som hon skrev tillsammans med Marianne Thame. Och hon reste världen runt för att berätta sin historia för andra. Hon träffade Nelson Mandela och hon gick vidare bäst hon kunde, fram till 2015. År 2015 gick en ny lag igenom i Sydafrika där fångar som hade blivit gripna innan 2004 och som hade avtjänat 13 år och 4 månader av sin dom nu kunde ansöka om att bli villkorligt frigiven, alltså Frans och Thens. Allison försökte allt hon bara kunde för att de inte skulle lämna fängelset. En namninsamling startades som samlade ihop 13 000 underskrifter och Allison skickade aktivt in ansökningar för att de inte skulle komma ut. Hon sa att en stor del till varför hon kunde gå vidare så mycket hon kunde var vetskapen om att de satt inne i fängelse och inte kunde skada varken henne eller någon annan längre. Tyvärr räckte inte det och förra året, alltså 2023, släpptes Frans och Thens ändå ut. Trots alla Allisons och många andras protester, trots domaren som sa att de aldrig någonsin borde få komma ut, trots deras totala brist på skuldkänslor. Morgonen efter att de hade våldtagit Allison och trodde att de hade mördat henne åkte de till en lägenhet där de åt frukost med den blodiga kniven liggande bredvid dem på bordet. Och de levde livet som om absolut ingenting hade hänt. När Allison skulle filma en dokumentärfilm som släpptes 2016 bad Frans om att få vara med i den på några villkor. Varav ett var att han ville ha en ursäkt från Allison. Han ansåg att hon hade honom att tacka för sin framgångshistoria. Men någon ursäkt från henne fick han inte. Det var avsnittet om Allison Botha och hennes verkligen otroliga kamp för att överleva. Äldre återberättelser av den här historien har nog ett lyckligare slut, tyvärr. Det verkar ändå som om det går relativt bra för Allison ändå, även om det säkert är otroligt tufft. Hon skaffade nyligen TikTok där hon dels svarar på frågor om hennes upplevelse, men också hjälper folk med hur de ska gå vidare på bästa sätt. Är du sugen på mer information eller om du vill höra det från Allison och alla inblandade själv så rekommenderar jag dokumentären Allison som finns på Prime. Jag ska inte ljuga, jag undvek den dokumentären i flera år för jag hade fått för mig att det var en film. Men det är en dokumentär där de har dramatiserat en del av händelsen. Själva attacken gjorde mig personligen lite illamående, men överlag så är det en jättefin dokumentär och verkligen jättebra. Nästa vecka blir det något helt annat. Det blir ett till avsnitt och jag tar upp två händelser, varav en kommer vara ganska jobbig för dig om du, precis som jag, är klaustrofobisk. Jag hoppas att du gillade veckans avsnitt. Tack så mycket för att du lyssnade. Så hörs vi i nästa. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.